jeg synes, at jeg sitter på en stol og sitter på gulvet, men jeg har en stel høft. Der er det som en ursæt. Jeg kan ikke længere sitte med et korset ben. Om jeg taler for lågt, så skæld ud med. Det findes tusindtals bøger om indisk religion og filosofi, men mestendels sysselsætter det sig bare med ytan, med omslagspapret, om det væsentlige. Og det centrale er forvånansvært lidt kjent. Man kunne anta, om pludselig en kultur fra en anden galax skulle blive synlig for os, så skulle vi stå uforstående, såsom inför hjärtat av indisk filosofi. För att få en bro till denna främmande tankevärld vill jag börja med en text som inte tillhör indiska filosofin men är välkänd i västerlandet och kommer ur det grekiska mysteriet som är mycket besläktade med vissa områden i indisk filosofi. Jag menar Platos berömda bok om staten och kapitlet om grottan. Ni vet troligen att Plato beskriver en stor mörk grotta. Och då ligger många, många människor på golvet, bundna vid fötter och händerna, kan bara stirra i en riktning på en vägg, och då ser det ett spel av skuggor, grällbelysta vägg och gräll och skuggor. Och det vet, det tror det är det själva. I verklighet är det inte så. Bakom dem är en eld. Mellan elden och det bundna på golvet händer någonting. Gestalter rör sig som kastar skuggan på väggen. De vet inte vad det är. Vad är nu denna grotta enligt indisk filosofi? Man kunde också säga enligt modern naturvetenskap. Om man sysselsätter sig under årtionden med dessa texter kommer man mer och mer underfund att det finns ingenting som inte utan möda har plats i dessa texter. Denna grotta är världen. Ni är inte bara vår jord, men helheten av alla galaxer som omfattar, om jag citerar rätt, 1 miljard multiplicerat med 10 miljarder soler, de flesta visst med planeter runt omkring. Redan i de vediska texterna är det en självklar sak att det finns inte bara vår värld, men otaliga världar. Nu berättar Plato att det hände någon gång att en som låg bunden i grottan lyckades att komma ut och blev bländad och skrek av smärta när han såg solen. Något otroligt förskräckande, och han behövde lång tid att vänja sig till det nya området, till ängar och berg och sjöar och moln och himmel. Och småningom blev sina ögon förtrogna med den nya omgivningen. Nu hände det, säger Plato också, att någon som lyckades att komma ut gick tillbaka till det som låg fjättrade där inne. Men det trodde honom inte. Det sa det, du är en dåre. Och när han var ville inte ge sig, så mördade det honom. Jag antar att Plato tänkte på sin lärare Sokrates som avrättades, att han berättade något annat än den landsreligionen meddelade. Ni vet besked om ödet av Jesus Kristus. Ni vet kanske besked om ödet av stora mohammedanska mystiker som berättade om denna värld utanför grottan. Vi alla lever i denna grotta. I denna grotta finns ishockeymatch och tv och andra former av sport. Det finns fängelser. Det finns olika sociala system. Det finns många antydningar i de indiska heliga texterna. Vad vi kallar helvete, det är vår värld. Det är medvetenhetstillstånd. Den indiska filosofin handlar om det. Hur kommer vi ut ur grottan? Men också i indisk filosofi och religion, också i yoga, är slutmålet inte det sista. Många gånger är målet bara att komma från en avdelning i grottan till en bättre avdelning. I denna grotta finns också världarna av de döda, reinkarnationen från en avdelning ibland till en annan avdelning. Vad är grottans material enligt indisk filosofi? Nu måste jag använda ett sanskritord. Guna. Ur Gunas Avmaya består substansen av denna grotta, substansen av våra kroppar, substansen av allt som händer i det olika skikt av vårt medvetande. Dessa tre Gunas är tre komponenter av en väldig kraft. Denna kraft kallas Maya. Man skiljer på sanskrit mycket noggrant långa vokaler och korta vokaler. Maya. Man kommer många gånger underfund vad ett sanskrit ord betyder om man går tillbaka till roten. Hela sanskritspråket kan man leda tillbaka till kanske 1000 rötter. Ordet Maya kommer från en rot ma, att mäta, att berekna, att värdera. Och enligt indisk insikt tillhör allt vad vi kan mäta, berekna och värdera till Mayas värld, till grottans värld. Ordet guna har flera betydelse. Det betyder substans. Det betyder kvalitet. Det betyder rep. Det betyder kedja. Gunas är uppbyggt allt runt omkring oss. Med Gunas är fjättrat allt inom oss och omkring oss. Också våra tankar, också vårt intellekt, också intuitioner som stiger upp ur det undermedvetna är enligt indisk erfarenhet vävt av Maya. Denna Maya karakteriseras så, där en kraft som stöter bort från ett centrum av allt vara och det döljer ett centrum av allt vara. Och strukturen av denna Maya och strukturen av de tre gunnas av Maya är begär. Begär efter njutning. Grövre eller finare njutning. Jag har ju inte bara studerat böcker och manuskript. Jag levde 9 år i Indien och fick undervisning av lärare där. Också av en verklig guru. Och för honom var den värsta njutningen värre än det vildaste orgie på jorden. Begär att smaka njuta evigheten, Gud. Dessa tre gunnas har sanskrit namn, ni kan ju glömma dem när jag säger det. Sattva, Rajas, Tamas. Tamas är begär efter tröghet, sömn, slöhet, efter en njutning, men det får inte vara ansträngande att komma till denna njutning, latliga njutningar. Allt vad vi kallar den fasta aggregattillståndet är uppbyggt av det tamas. Vår kropp, våra ben är uppbyggt av tamas, av detta mörker. Om man söker i ett sanskrit ordbok, så är mörker den primära översättningen för ordet tamas. Om man försöker avbilda maya, en maya som en gestalt, denna kraft anses finnas i gestalt och gestaltlös, så ger man denna gestalt en mörk färg. Hon har många namn. Hon är den stora modern. Hon är härskarinnan av universum, av tid och rum. Jag såg i Indien också faktiskt i en grotta djupt in i ett berg en annan gestalt av Maya. Hon var röd, brinnande röd. Röd är färgen för Rajas. Det är också begär, en kraft som begär, som driver oss till njutning i rastlös aktivitet. Mycket framstår det härskande i västerlandet. Allt folk som springer omkring med terminkalender och jämrar sig. Jag har så mycket att göra och jag är lycklig att jag har så mycket att göra. Allt det är behärskade av Rajas. Rajas är lidelse, begär efter rikedom, prestige, ära, njutning också om det kostar mycket möda. I vår kropp är våra sinnesorgan uppbyggt bredvid tamas av ganska mycket rajas. Också vårt intellekt, förmågan att organisera, har mycket rajas aktivitet i sig. En tredje kraft, en tredje guna, en tredje kedja finns överallt inom oss. Det är dessa kedjor som binder oss på grottens golv, och det är kraften guna sattva. Det är begär efter frid, lycka, kunskap, harmoni. Allt relaterat till vår personlighet. Jag är Walter Atlitz. Jag är Gunnar Andersson och så vidare. Allt relaterat till detta. Denna person är en förvirring, en inbildning enligt indisk filosofi. Man har jämfört tamas med järnkedjor, jämfört rajas med silverkedjor, jämfört sattva, begär efter harmoni, frid, lycka, kunskap med gyllene kedjor. Men alla tre binder oss. Ramakrishna, ni vet ju vem han är, den stora helgonen som dog nästan 100 år. Ni vet bättre vilken tid han levde. Han förmådde att uttrycka dessa saker i mycket enkla bilder, enkla berättelser. Han berättade en gång en historia att en man gick i en mörk skog, och då föll tre rövare över honom att röva en skatt som de trodde han var med sig. Och nu var det problemet, vad gör vi med honom? En sa det, vi slår ihjäl honom, allt är klart. Den andra sa det, varför ska vi göra en så stor synd? Vi binder honom vid händer och fötter och binder honom till en ett träd och han förhungrar och vi har inte direkt mördat honom. Det följde detta råd och han låg i skogen och flygande kom och vilda djur kom närmare och närmare och det blev natt. Och i nattens mörka smög sig den tredje rövare till honom och löste hans band och visade honom en stig som gick ut ur skogen och sade: här i denna riktning går då, här finner du din fars hus. Och han tackade denne man till sin räddare och sade: ni kom till mitt hus och nu ska vi ha kalas. Och han sade: åh, det vågar jag inte, jag är ändå en rövare och polisen kunde upptäcka mig. Vad betyder det tredje rövare? Den värsta rövaren, Tamas, som ville mörda denne man, det är Tamas, Tamaskungen. Rövaren som ville bara binda honom till ett träd att han förhungrade, det var Rajaskuna. Och mannen som ledde honom på en väg ut, men bara ett stycke väg, det är Sattvaguna. Men också Sattvaguna kommer inte in i verkligheten. När jag kom tillbaka till Indien berättade jag till en pojke av 13 år om de tre Gunnas av Maja. Han sa: varför lär vi det oss inte i våra skolor? Det är en stor vetenskap, kunskap om de tre Gunnas, hur all vår tankevärld, vår glädje, våra beslut, vad vi äter särskilt gärna, allt är färgat av variationer av de tre Gunnas inom oss. Börjar vi med det mest i närheten, börjar vi med mat. Bhagavad Gita berättar att folk som tycker om mat som har blivit uppvärmt flera gånger, stinker lite, blandat ihop allt i en kastrull, så skövlar man det in. Det är mat som älskas av människor i vilka tamaskunna är mäktig. Folk som tycker mycket om kryddor, när de får mat som är ganska stark kryddat redan, så tar det salt, så tar det peppar, så tar det paprika. Det är folk i vilket rajaskunna är dominerande. Och en mild, mjuk mat, inte kött, inte fisk, inte ägg, det är kännetecken av folk i vilken sattvaguna dominerar. Men man ska inte överskatta sattvaguna. Man ska inte tro som vissa människor tror att man kan äta sig in i himmelriket. Nu vill jag säga något chockerande. Det är strofer ur Bhagavata Purana. Ett stort verk av 18,000 strofer som man kunde säga undervisningen i Bhagavata Purana. Den centrala undervisningen börjar på denna nivå där undervisningen i Bhagavad Gita slutar. Det talar om kunskap. Hur är kunskap färgat av de tre Gunnas? Kunskap om Atma och Brahma, det är sattvika kunskap, sattva kunskap. Kunskap om människan som en enhet av ande och kropp, det är rajas betonat kunskap. Kunskap, och så som det ordinära vetenskap lär, statistik och så vidare, statistik genomtränger ju alla vetenskap. Kunskap som man utöver använder för nyttans skull, det är tamasika kunskap. Den som berättar detta är Krishna, enligt många, många texter. Gud själv, Gud i all fullhet, urguden som vandrar i en människoliknande gestalt, men som är en evig gestalt på jorden och ibland också undervisar som en guru. Han berättade vad det är. Sattva-kunskap, rajas-kunskap, tamas-kunskap, och sedan säger han, men kunskap om mig, det är över de tre gunnas av Maya. I Bhagavad Gita säger samma Krishna, även de tre Vedas, huvuddelen av de tre Vedas, som lär en nyttan religion, löneskaffande religion, säger de tre Vedas handlar om de tre gunnas av Maya. Går du över de tre gunnas av Maya, över det motsatspar inom Maya, vad är motsatspar i Maya? Köld och värme, skam och ära, lust och lidande, jag kan tillfoga födelse och död. Krishna säger, gå över din tendens att roffa till dig och bevara det du har roffat till dig. Ha din grund i Atma. Det är något annat än att ha kunskap om Atma och ha sin grund i Atma. Det är något annat om jag ser genom ett fönster ut i den fria världen, ett fängelsefönster, eller om jag obehindrat i full frihet går där ute. Jag är övertygad att dessa utsagor motsvarar verkligheten. Och hur kommer det sig? Vad är grottan? Vad är den fria världen över de tre gunnar? Svaret är igen chockerande, helt på samma ställe. I en berömd Upanishad, Katha Upanishad, är läraren gurun, en mäktig deva. Han heter Yama. Det kommer från en rot som betyder att tvinga, att betvinga. Han är tvingaren av allt. Han är döden. Och han undervisar en lärjunge, en pojke, om den eviga verkligheten. Han kom till honom för att begära kunskap om det. Och Yama ville ge honom all lycka på jorden, all njutning på jorden. Lev 100 år. Du ska ha vackra barn. Han lovar honom all lycka av rikedom, av kärlek, dans och sång. Och han säger, Nachiketas, pojken som är lärjunge, vad betyder alla dessa njutningar som du lovar mig för någon som har sett i ditt öga och jamma? När han har bestått denna test, då öppnar honom Yama vägen till den eviga verkligheten. Och han säger, det vill jag ge dig, detta urt, denna värld, detta rike som kallas det som förkunnas av alla Vedas. Det vill jag berätta om dessa urkunder som är genomvävt av denna stavelse. Man kan säga meditationen om stavelsen Om är en meditation om sanskrit alfabetet. Det har 46 bokstäver, 13 vokaler, resten, jag tror 33 konsonanter, och återger de olika nyanser av ljuden mycket trognare än alfabet i våra europeiska språk. Men det finns också gemensamheter. Alfabetet börjar med A. A är ett så kallat guttural ljud. Kommer ur djupet. Så synd att det finns ingen svarta tavla.
En vit.
Ha? Alfabetet är ett konstverk, kunde man säga. Våra alfabet är som en barnlek jämfört. Konsonanter och vokaler är vilt kastat i höger. I sanskrit alfabetet, som används lite modificerat ibland av 3/4 av Indiens befolkning, det vill säga av 450 miljoner människor. Då finns 5 stift, 5 etager, kunde man säga. Guttural ljud, då ser ni hur jag är förvirrad i gott. Guttural ljud, Alakai ljud, Lingual ljud, Dental ljud och Labial ljud. Jag vill inte plåga över det hela alfabetet, men det börjar med A. Det går ned till det djupaste skiktet, till labial vokalen U. Det vokaler, det finns långt A, långt U och så vidare. Sedan kommer en rad Ka, Ka. Och det slutar med en vokal Ma. I europeiska språk är det mest förekommande ljud E. På sanskrit är det annorlunda, är det A. A. Och det kommer så många gånger att man inte skriver det. Det är automatiskt med. Man måste ha ett särskilt tecken för att antyda att detta A är inte med. Det är M. Nu kommer ett B-hang till alfabetet. 4 halvvokaler som kan bytas mit I, U och så vidare. 3 väsljud. S, sch, sch. Och en ljud som man producerar, som man gör om man andas ut. Om jag säger om, så vandrar jag genom hela alfabetet, genom alla språkmöjligheter. Och det heter att veda. Ordet veda betyder att veta, vetandet, det heliga vetandet är ett utflöde av detta om. Jag vill berätta om denna meditation om alfabetet som en väg som leder ut ur grottan i frihetens värld. Men man måste inte gå ut ur grottan. Man måste bara ha en annan inre blickriktning. och man är inte längre i grottan. Man är inte längre fjättrött. En kort men mycket viktig Upanishad, Mandukya Upanishad, och två andra Upanishader, Nrsimha Purvatapaniya Upanishad och Nrsimha Uttaratapaniya Upanishad, berättar bara om denna stavelse om. Och i andra vediska texter, andra Upanishaderna, är det tal om ta som vapen, den mäktiga vapen Upanishad, ta som båge stavelsen om, spänn bågen, pilen är din atma, ditt innersta varelse, ditt innersta själv, ditt innersta jag som du inte känner till, och målet är Brahma. Brahma är ett namn som kan användas för många aspekter av den eviga verkligheten. Hur spänner man bågen? Hur viserar man? Hur gör man det enligt Mandukya Upanishaden? Upanishaden säger: om du uttalar, om du begrundar det första ljudet, den otroliga förvåningen som uttrycks med då tänk på Brahma skaparen, en delaspekt av Gud. Så tänk på allt som har det förgångna i ditt liv, allt som är förgånget, universums förflutna. Tänk på medvetenhetstillståndet som kallas vakenhet. Det är om du begrundar så tänk på Vishnu, upprätthållaren av universum. Så tänk på allt som är närvarande, det som händer här i Delsbo, det som händer i Tsuppon, det som händer i länder där folk hungrar och dör. Allt som är i detta ögonblick representeras av oss. Och om du begrundar slutet, en ljudet med vilket språket går in i tystnaden, då tänk på Shiva, världs förintaren, upplösaren, som drar bort slöjan av Maya, att blick i den eviga verkligheten blir möjligt. Jag måste tillfoga, om man begrundar så motsvarar det drömtillståndet. Om man begrundar så betyder det medvetenhetstillståndet i djup sann. Det består ju, det lär de indiska texterna, det har man också kommit underfund i västerlandet, en relation mellan det mikrokosmiska och det makrokosmiska, en relation mellan psykologiska erfarenheter och kosmiska erfarenheter. Och så som i vårt liv följer på varandra, vakenhet, dröm och sömn, så följer också på varandra i det kosmiska skapelse, bestående av ett universum, förintelse av ett universum. Men Upanishaden säger, det är bara en inledning. Det viktigaste är den ohörbara efterklangen av denna stavelse om. Det ska du begrunda. Och också om detta berättas att det har ett medvetenhetstillstånd som kallas turia. Det betyder det fjärde. Men detta medvetenhetstillstånd tillhör en helt annan kategori än vaknighet, dröm och sömntillståndet. Det fjärde medvetenhetstillståndet är den verkliga vakenheten. Det betyder ett medvetenhetstillstånd som är obegränsat av vaknighet, av dröm och sömn. I början av Bhagavad Gita, i andra kapitlet, så säger Krishna som guru till sin lärjunge Arjuna: det som är natt för alla varelser, i detta är den vetande vaken, och det som är dag för alla varelser, allt som ni läser i tidningar, i de flesta böcker, i de flesta vetenskapen, i all sport och så vidare, allt som är natt är dag för den verkligt varande. Och det som är dag, dessa sysselsättningar jag talade om, det är natt för den seende. Det är bara några aforistiska antydningar. Kanske finns det möjlighet att gå djupare in. Och varifrån kommer denna kunskap? Texterna säger många gånger: det är inte människokunskap. Dessa texter är inte författade av människor. Det är ett utflöde av något som man kunde kalla det eviga ordet. Det är ett ord som inte kan förnimmas med människoöron. Det är en ohörbar ordvibration som alltid finns överallt, i grottan och i den fria världen. Om detta ord berättas att det är så gammal som Gud själv, det vill säga utan ålder, från evighet till evighet. Det berättas att detta ord finns helt oberoende om det finns samtidigt ett universum av tid och rum, eller om det inte finns ett universum av tid och rum. De indiska texterna i västerlandet, religiösa texter, judiska, islamitiska, kristna, berättar om skapelse av en värld och en framtidsvision att världen ska gå under och en ny himmel och en ny jord ska stiga upp. De indiska texterna berättar om tallösa världsskapelser, tallösa världsförintelser utan början och utan slut. En strof i Bhagavata Purana visar det. Jag säger det på sanskrit, sedan ska jag försöka att översätta. Aham eva sam eva gre nanyat yat sat asat param pashataham yat etatcha avashishyeta sosmyaham totala nokon. Jag, aham, jag var i begynnelsen, det vill säga från evighet till evighet, innan det fanns en tid. Ingenting annat fanns. Ingenting än det som är överallt, som tillhör det fysiska. Också det finaste vibrationen av det fysiska och det psykiska. Och senare, paschat, ja, det finns ett världsalt av tid och rum, är jag. Och senare, när det inte längre finns ett världsarv av tid och rum, det som stannar kvar som rest, och så detta är jag. Vem talar dessa ord i Bhagavata Purana? En guru. Och denne guru, som är enligt många namnlistor i Upanishaderna, i Gita, i Bhagavata Purana och andra texter, den första av alla gurus, nämligen den enda guden själv. Han säger i Bhagavad Gita: den oförgängliga yoga gav jag en gång till den och den. Arjuna frågar: hur kommer det? Det var ju miljoner år före vår tid. En liten antydning att denne guru finns, och hans första lärjunge kallas Brahma. Jag betonar det så lite överdriven. Världens skapare, som bygger upp ur Mayas substans ett världsalt av tid och rum, och våra höljen, våra fysiska höljen, av stjärnor, av solar, av månar och av våra kroppar. Det finns mycket gripande berättelser i texterna hur Brahma förnimmer när han sitter i djup meditation som den förstfödde av ett universum och begrundar: vad är meningen med mitt liv? Vad är mitt livs mål? Vem är jag? Då förnimmer han detta eviga ord som inte kan höras med öron. Då kommer ordkraften av Gud, förmågan att uttrycka de gudomliga hemligheter i ord in i honom. Och det hjälper honom att artikulera det oartikulerade ordet. Och det är denna stavelse. Och det berättas att i varje varelse tonar detta ur-ord. Om alla sinnen, ögon, öron, mun och så vidare är tysta, då kan man förnimma detta ord. Och gå den omvända vägen som Brahma gick tillbaka till evigheten. I Indien anses bland många som det viktigaste händelse i ett människoliv att möta en verklig guru. Den klassiska definitionen för en guru är: han måste ha mottagit från sin guru, som står i en obruten traditionsform, mottagit sanningen, trogen, oförfalskat, och han måste också någon gång ha upplevt i det egna hjärtat faktiskt den eviga sanning. Det berättas, man skämtar ibland, att varje människa finner en sådan guru som hon förtjänar, tagit från sin guru, som står i en obruten traditionsform, mottagit sanningen, trogen, oförfalskat, och han måste också någon gång ha upplevt i det egna hjärtat faktiskt den eviga sanningen. Det berättas, man skämtar ibland, att varje människa finner en sådan guru som hon förtjänar. De som söker rikedom, makt, ära finner en guru som uppskattar och söker rikedom, makt, ära. De som söker evigheten för att frossa i evigheten, för att få evig pension i evigheten, finner en guru som lär sådant. Det som är tillfredsställda med halvsanningar finner en ord som förkunnar halvsanningar. Det som har tendensen att bedraga andra och bedraga sig själv finner en guru som bedragar andra och bedragar sig själv. Och ibland kommer en lärjunge, en sökare, i en tragisk situation där det blir en strid mellan trogenheten till en guru och upptäckten. Det är inte den sista sanningen han lär. Men det berättas också att aldrig i Indien hade funnits en generation där inte en eller två eller några få verkliga gurus vandrade på jorden. Mestadels möter man en guru i en mycket beklämmande situation där allt sammanbryter vad man trodde är mitt livs mål. Så hade det gått med mig. Jag mötte min guru i ett indisk fångläger bakom taktråd under det sista stora kriget. Han lärde mig att sjunga en hymn, 8 strofer, en epilog till en verklig guru. Jag vill till slut sjunga den första strofen i denna hymn. Samsara dava nalaliha loka tranaya karunya kana kana tvam praptasya kalyana gunarnavasya vande guram shri charanaravindam vande guram shri charanaravindam. Första ordet i den här strof, samsara, betyder det ändlösa kretsloppet av födelse, död och återfödelse. Lust, lidande, mer lidande av lust än lust, slutligen döden. Det nästa orden betyder, det jämför denna samsara med en skogseld. En flammande skogseld som flammar runt omkring alla världar, flammar runt omkring oss ute och inne. Och denna skogseld består av våra omättliga begär efter njutning för oss själva. Och gurun prisas i denna strof som räddare, pranaya, och jämförs med en moln, en sådan regnmoln som i början av regntiden äntligen stiger upp vid horisonten och gjuter ut sig och skänker sig bort och släcker denna brinnande eld av omättliga begär. Och strofen slutar med en refrain som kommer 8 gånger. Vande guru shri charanaravindam. Jag bygger mig, jag hälsar i vördnad denne gurus heliga fötter. Tack ska ni ha. Jag skulle inte en rad spöka där jag lite mer utförligt försöker att berätta om det. Nästa gång kan ni kanske ställa frågor och jag ska svara så gott jag förmår. Thank you. Vi har hört föredrag nummer 1 av Walter Einlitz på Ljusbacken, Delsbo, den 25 juli 1974.